Jag ska läsa några verser. Hesekiel. Hesekiel 48 och 35. Okej. Runt om ska staden mäta 18 000 alnar. Och för all framtid ska dess namn vara Här är Herren. Eller Herren är där. Och det handlar om oss också. Här är Herren. Herren är där. Det är så viktigt det här. Det är så viktigt. För om inte Herren är här, då är det meningslöst. Då vill lika väl ge upp och gå hem. Herren är där. Det är gamla testamentet det här, men det är lika viktigt för oss. Herren är där. Herren är här. Så ska jag läsa några verser ifrån Uppenbarelseboken. Det är åt andra håll. Uppenbarelseboken 21. Och det är vers 2 och 3 till att börja med. Kapitel 21, vers 2 och 3. Och Johannes säger, jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem. Och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Det handlar om Guds närvaro, vänner. I den nya Jerusalem. Bruden. För det är samma sak. Man ser det i Uppenbarelseboken samma kapitel. Det nya Jerusalem och bruden. Guds närvaro är där. Guds närvaro. Det står, och Gud själv ska vara hos dem. Amen. Sen i samma kapitel, vers 9b till 11a. Hoppas ni hänger med det. 9b, det är sista delen av vers 9. Där det står, kom, jag ska visa dig bruden, Lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, och som ägde Guds härlighet. Guds härlighet och Guds närvaro. Om jag skulle sätta en rubrik över vad jag tänkte säga, eller vad jag tror andra vill säga, det är närvaro och härlighet. Närvaro och härlighet. Det är det här som ska känneteckna inte bara den nya Jerusalem, utan den ska känneteckna oss. Oss. Jag. Lille jag. Hopplösa jag. Och vi. Här bor Herren. Herren är där. Med sin närvaro. Och med sin härlighet. Amen. Så ska det vara. nu har vi hoppat i framtiden. Nu hoppar jag tillbaka till forntid. Forntid. Där det stod en tabernakel. Guds folk hade befriats ifrån Egypten. Ifrån detta land. Fångenskap. Och de hade kommit ut i öknen. Och hade kommit så långt som till Sinai. Och ni vet vad som hände där vid Sinai. Det var inte allt som Herren hade velat. För de byggde den här guldkalven. Mitt under det att Mose var där uppe på berget. Och där nere fanns det en guldkalv som höll på att byggas. Och när Mose kom ner från berget. Han blev rasande. Det står att han var den ödmjukaste man i hela världen på den tiden. Och den här ödmjukaste mannen. Han sa åt dem när han hade haft sönder den här guldkalven. Drick utav det här. Vi blandar det här med vatten. Och ni ska dricka. Jag är arg. Och han var arg, Mose. Han brukade inte vara så där arg. Men den gången var han arg. När han såg hur de tillbar den här guldkalven. Och det här tabernaklet som de byggde. Byggde de för Guds närvaro. Gud ville vara hos sitt folk. Och idag vill han vara hos sitt folk. Vi förstår inte hur mycket. Vi förstår inte Faderns hjärta. Skulle vi kunna förstå Gud, så skulle vi vara som Gud. Men vi är inte Gud. Tack och lov. Vi kan inte greppa det här. Att de skulle bygga ett tabernakel. Där Gud skulle komma mitt ibland det där folket. Som knorrade hela tiden. Som var ett folk utan tro. Detta folk ville Gud att de skulle bygga ett tabernakel. Så att han kunde bo mitt ibland dem. Gode Gud. Han ser på ett helt annat sätt. Han känner på ett helt annat sätt. Han är Gud. Vi är människor. Hur kan en människa förstå Gud? Han kan inte. Om jag skulle kunna förstå allt man kunde förstå om Gud, då behövs inte Gud längre. Om jag kan allt om Gud, då behövs inte Gud. Jag möter hela tiden saker som jag inte förstår. Hur kan man förstå Guds kärlek? Ja, man kan få det som en teori, som en undervisning. Ja, nu kan jag det här. Nu kan jag undervisa om det. Nu vet jag det. Men vet vi om Guds kärlek, då vet vi att vi inte förstår det. Om vi kommer till den punkt där vi förstår Guds kärlek, då förstår vi inte det. Om vi inte får förstå Guds kärlek, då är vi på rätt stig. Och jag menar inte stig. Då är vi inte på rätt stig när vi förstår Guds kärlek, Guds frälsning, Guds helighet. Det är omöjligt att förstå det. Det är därför att de här undervisningsprojekt ska börja här. För det är uppenbarelse, vänner, som behövs. Utan uppenbarelse har vi ingenting. Gud, han är övernaturlig. Halleluja. Han har en kärlek som inte går att förstå. Han bygger ett folk, en brud, som vi inte kan förstå. När jag tittar på mig själv och jag tänker, nej men Colin, hur i hela världen kan du vara en del av bruden? Vad ser du i mig att du kan ha mig i denna skara? Säg aldrig att du förstår bruden, att du förstår bruden. I alla fall, jag gör inte det. Men det är egentligen Kristus. Halleluja. Det är Kristus. Det är Kristus i var och en av oss. Han ser inte på mig. När jag ser på mig, då vill jag springa. För jag ser inte honom i mig. Men antagligen är han där. Och vi vet att han är där. Men vet vi det? Och vilken, ja, hur ska man säga, vilket vittnesbörd vi har. Gud bor i mig. Lika verkligt som han är uppstånden, så är jag uppstånden i honom. Men Colin, förstår du det? Förstår du det? Jag förstår inte det. Hur Gud kan komma in i mitt hjärta som det nya livet och ge mig ett liv utan ände som går pågå eller som fortsätter gå i hela evigheten. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt? Men det är möjligt. Allting är möjligt för Gud. Och det är någonting annat. Jag säger, allting är möjligt för dig, Herre. Vilket vittnesbörd. Allt är möjligt. Men här inne tänker jag, amen. I den här situationen var jag inte säker att du klarar av det här. Eller att du vill klara av det. Eller du vill göra det. Jag har frågor. Det är en underbar undervisning. Eller hur? Ingenting är omöjligt. Det är sant. Men i vissa lägen är jag inte säker att jag tror det. Ja, det kanske är jag som har det så. Men jag är inte så säker. Vi är bara enkla människor som av nåd har fått uppleva lite av Herren, har lite kunskap, som Paulus sa. Mitt kunskap är som ett styckverk. Så här. Och han hade sett till och med Jesus. Till och med sett honom. Men mitt styckverk är så här. Ja, jag vet inte egentligen varför jag är här uppe. För man har blivit så lite av Herren. När jag tänker hur mycket det finns. Hur mycket det finns i honom. Tabernaklet skulle de bygga så att Gud själv skulle komma ibland sitt folk, precis samma som vi. Han vill bygga oss tillsammans som en boning för Herren själv. Han vill komma och ha oss som sin boning. Hur är det möjligt? Inte vet jag, men möjligt är det, för det är precis det som han gör. I det här tabernaklet så fanns det någonting som var det allra dyraste, allra dyrbaraste. Och det var någonting som hette arken. In i det allra heligaste fanns det arken. De som hade ansvaret för arken, att sköta arken, sköta om den, bära den, Det fanns ett folk, kan man säga. Kommer ni ihåg det vid Sinai berget? Mose i sin vrede. Han kastade de där stentavlor. Bröt dem sönder. Och han sa till dem: vem är på Herrens sida? Du som är på Herrens sida, kom över till mig. Och det var ett antal israeliter som gick över till Mose. Mose sa då: jag vill att ni går tillbaka till folket. Ta svärdet. Och döda de som står er närmast. De som är era grannar. Era kompanjoner. Döda dem. Och sen kom tillbaka till mig. Och de gjorde det. Det var åtminstone 3000 människor som dog den dagen. Varför säger jag det här? Därför att det var det folket som Herren valde att ta hand om arken. De som betalade det högsta priset som är möjligt att betala. Det var de Gud valde att ta hand om arken, att bära arken. Vill du vara med? Vill du betala priset? Att komma över till Moses sida. Inte döda rent fysisk. Men att lämna allt när Herren säger. Det kvittar vad det är som han säger. Han är Herren. Han är Gud. Amen. Det kvittar vad han säger. Vill du göra det? Vill du gå? Trots att du ingenting förstår. Levi stam, det var de som betalade priset. Och det var leviterna som tog hand om arken. De hade betalat det priset. Men kan vi säga det? Vill vi göra det? Inte rent fysisk. Men när Herren rör vid våra hjärtan och säger: Colin, som han har sagt åt oss flera gånger: Colin, åk dit. Du vet inte varför. Du vet inte hur du ska komma dit. Du vet inte hur du ska få ihop pengar. Du vet inte om du har utrymme på det här lilla fordon för alla dina saker. Kök och sovrum och stora rum. Allt ska gå på det här lilla kärran. Du har ingen aning, Colin, om hur du ska ta det till. Det är inte möjligt. När du ser på det, Colin, det är inte möjligt. Du har inga pengar. Du har ingen möjlighet att få allting över till det här andra landet. Du vet inte ens var du ska bo. För du har ingenstans där. Du har inget hus. Och du har inte en aning om vad du ska göra när du kommer fram. Men om Herren säger gå, då kommer alla de här ursäkter: men jag kan inte. Jag kan inte. Han är Gud, jag är människa. Opponerar jag Gud så står jag på farlig mark egentligen. Eller hur? Vågar jag säga nej till himlens Gud? Nej. Men han kommer att säga till dig någonting någon gång i framtiden, om inte nu. Men vi vill inte komma utanför vår comfort zone. Om ni förstår vad det är. Bekvämlighetens zon. Vi är så bekvämliga av oss. Vi säger, oh, Herre, du får allting. Jag ger dig allt. Men sanningen är att jag ger inte allt. Det är det som är sanningen. Vad jag säger är underbart. Men när det sätts på prov, då fungerar inte det. Eller hur? Jag anklagar ingen här, jag talar till mig själv. Men alltså, det här är allvarligt, vänner. Jesus kommer snart. Han kommer väldigt snart. Det kan vara imorgon. Det kan vara nästa vecka. Det kan till och med vara nästa månad. Det finns väldigt lite som måste gå i uppfyllelse. Jag vet inte någonting. Vi kommer att stå där inför honom. Och han ska säga till mig, Colin, gjorde du det som jag sa det? Jag hörde vad du sa. Men det är inte det där som jag vill ha. Colin, jag vill ha ditt hjärtas lydnad. Finns bara en sak, Colin, jag vill att du ska ge mig. Din kärleks lydnad. För han talar till oss var och en. Eller hur? Han talar lite grann. Tar vi det steget, så talar han mer. Tar vi det steget, så fortsätter det. Vi blir aldrig fullärd. Men att lyssna och följa, lyssna och lyda, lyssna och följa, lyssna och lyda. Men när vi står inför Jesus, vad ska vi säga? Det är allvarligt och jag menar det. Gud ville bo mitt ibland om. I det allra heligaste fanns arken. Det är så med oss. Han vill bo mitt ibland oss. Genom arken. Arken, det är en bild av Jesus. Det är också en bild av Guds närvaro. Och Guds härlighet. Vi vill ha Herrens närvaro. Och hans härlighet, eller hur? Det var leviterna som fick det ansvar att ta hand om arken. Jag vill att vi ska titta lite på leviterna. Du förstår, i Gamla Testamentet så var det leviterna. Som i det som de gjorde det vid Sinai, då fanns det en delning mellan själen och anden. Och det är det som har varit det största problemet, vågar jag säga, i kristenhet. Att kunna urskilja mellan själen och anden. kom ihåg, Gud är ande. Gud är inte själ i första hand. Gud är ande. Och det så är Thessalonike brev. Själen, anden och kroppen. Guds ord delar upp de här tre delar. Som är ett, men som är också tre. Som Gud, han är ett, men samtidigt tre. Vi är kropp, själ och ande. Herren måste göra någonting i våra liv. Och det som han måste göra heter korset. Han måste göra någonting i våra liv. Så att vi känner igen det som är själisk och det som är andligt. Vi måste kunna urskilja i våra liv. Och det här är inte samma som andens gåva. Det här är någonting som vi alla behöver kunna. Att dela mellan det kötsliga och det andliga. När jag gör någonting, när jag säger någonting, jag måste kunna uppleva inom mig, kolla, det där var köttet, det där var själsligt. Och när jag gör någonting som är andligt, jag måste kunna säga, jag måste uppleva inom mig, det där var andligt, fader. Det fanns någonting med det som sa till mig det här av dig, Herre. Jag tänkte inte ut det, precis som vad jag säger nu. Jag hade tänkt säga någonting, men jag håller på att gå åt ett annat håll just nu. Vänner, vi måste genom korsets bearbetning av vårt liv, vi kommer att komma till den punkt där vi kan säga det där var själsligt, Colin. Det där kom ifrån din själ, inte ifrån din ande. Men det måste finnas tider när någonting som jag gör eller säger inombords, inom mig, i mitt hjärta, vet jag, det här var från dig, Herre. Det här var från dig, det var inte från mig. Vänner, vi måste komma dit också. Och det är korsets verk i våra liv. För i själen kan vi inte egentligen följa Herren. Inte i själen. Gud är ande. Och vi lever med honom genom ande. Genom vår ande. Vi har en själ. Eller vi är en själ. Men vi har två bitar, om du så vill. Vi har en ande och vi har en kropp. Vi är en själ. Men den andliga dimensionen måste vara levande. Så att vi kan följa honom. Du kanske inte riktigt förstår vad jag säger nu. Men det är viktigt. Korset är Guds verktyg. Och han använder korset i våra liv. Hans närvaro, hans härlighet, det beror och grundar sig på korset. Nu gör jag som Bette brukar göra. Jag vill ta er tillbaka. Gamla testamentet, där filisterna, som var Israels värsta fiende. Filisterna, de var väldigt religiösa. Mycket, mycket religiösa. Och det var en av anledningarna att filisterna var så hemskt mot Israel. Det var en andlig kamp mellan Israel och filisterna. Och vad filisterna gjorde och vad det religiösa gör, det är att det tar koll på döda, det som är av liv och det som har Guds helighet. se i en grupp, i en församling, i en kyrka, så fort man går över till det religiösa, då dör det andliga. Bara man släpper in det religiösa, då kommer man att se att det andliga dör ut successivt. Och det var det som hände i Gamla testamentet mellan filisterna och Israel. Inte bara det, utan vid ett tillfälle tog filisterna arken. Och vad står det? Det står så här att Guds härlighet, Herrens härlighet, försvann. När arken var i filisterns händer, då försvann Guds härlighet. Tänk att vara i den situation när Guds härlighet, Guds närhet försvinner. Tänk dig in i det. Det var katastrofalt. Du kan ta den där, Mary. Tack. Det var katastrofalt för Israel. Det viktigaste, det underbaraste, det heligaste, det viktigaste, det var arken i det allra heligaste. Det var arken. Och den hade tagits av filisterna. Den var borta. Guds närvaro var borta. Guds helighet var borta. Och det var borta i allt som allt 20 år. Men till sist kom arken tillbaka. Och vad som hände var detta. Filisterna frågade, hur ska vi skicka tillbaka arken nu tillbaka till Israel? De fick råd av okulta ledare. Du ska göra så här. Du ska ta en ny vagn och ställa arken uppe på, och den ska dras av oxar tillbaks till Israel. Och det var precis det de gjorde. De följde rådet ifrån de okulta ledare. Och vagnen kom tillbaks. Men det fanns någonting i det här. Ni kan tänka att ja, men det här var bra. Då kom arken tillbaka. Visst var det bra. Det var det som de hade längtat efter i 20 år. Men det fanns bara ett litet problem. Och det är detta. Det var inte Herrens sätt. Herren hade inte befallt det. Han hade sagt till leviterna någonting annat. De skulle nämligen bära arken på sina skuldror. Det var det som Gud sa. Det var Herrens ord. De ska bära arken på skuldrorna. Den ska inte dras på en vagn med oxar. Du kan tänka dig att en vagn med två oxar som drog den här arken tillbaka till Israel. Det skulle gå rätt så fort. Men det var inte det som Herren hade sagt, utan vad Herren hade sagt var detta. De skulle gå 6 steg. 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Det är inte så långt. Varje sex steg skulle de offra ett djur. Hur lång tid det tog har jag ingen aning. Eller inte riktigt förstår i alla fall. Jag kan bara föreställa mig hur lång tid det tog för dem att föra arken från Filistiernas land till Israel. Kan ni tänka om det var 3 månader eller om det var längre eller om det var 6 månader? Jag vet inte, men det tog en lång tid. Vad var det som Gud ville säga med det här? Han ville säga, ni ska inte skynda på min närhet, min närvaro. Ni kan inte skynda på, kom, gå. När du kommer, ja, du får gå så här långt. Och du måste gå så här fort. Herren kommer ibland sitt folk. Och vi har 10 minuter kvar. Jag går till mig själv. Men det här är en verklighet. Den Herren, hans härlighet och närhet kan inte dirigeras av oss. Vem är vi att säga att du har 10 minuter, Herre, sen gör vi någonting annat? Vi kan inte skynda på Guds närvaro. För det är han. Precis som i Gamla Testamentet i öknen. Så kom moln stod. Och eld stod. Det var inte längre Israels barn som kunde styra och ställa. Ja, vi ska gå dit åt. Och vi ska vara på väg 3 dagar. Sen är vi så trött. Vi måste vara kvar lite grann i våra tält. Vi ska äta lite mer, få lite styrka, sen kan vi fortsätta. Men de tänkte inte så. Vad gjorde de? De gjorde bara en sak. Och det var att inte skynda på den där molnstoden. Eller eldstod. De skyndade inte på. Utan det var eldstoden och molnstoden som dirigerade dem. Det var inte dem som dirigerade molnstoden. Det var molnstoden som sa när de skulle förflytta. Och när de inte skulle. De kanske var på ett ställe i ett år. Och jag tror det var så. Ja, men vi vill till det här löftets land, hur den ser ut, det vet vi inte. Men dit ska vi gå. Varför ska vi vara här ett år? Varför ska vi vara här 6 månader? Vi ska till löftets land. Det är där allting frödas eller växer. Det är ett underbart land av honung och ja, allting. Ni vet vad det är. Bättre än vad jag vet. Visst är det ett underbart land. Varför är vi här? Okej, vi är på väg genom öknen till. Men varför i hela världen ska vi vara här ett år och inte gå någonstans? Helt enkelt därför att det är Herren som dirigerar oss och inte vi Herren. Amen. Så enkelt är det. Men jag tänker på mig själv, hur ofta jag gör det. Hur ofta jag gör det. Jag vill dirigera om lite grann. Det kanske är bara mig. Men jag vill dirigera om ibland. Jag kan inte vara i det här, Fader, en längre tid nu. Nu måste jag fortsätta. Ja, men han säger till mig, Colin, vem är det som har sagt det här till dig? Vem har sagt att du ska fortsätta? Vem är du som stannar kvar? Vem är du som vill manipulera mig? Vi kanske inte ser det så, men faktum är att vi manipulerar Herren. Jag vet att jag gör det. Men vi får inte. Hans närvaro, hans härlighet vägrar att bli manipulerad av människor. Om den manipuleras av människor eller dirigeras av människor, så försvinner närheten, närvaron, härligheten. Det försvinner. Herren vägrar att ge sin närvaro och härlighet, helighet till människor som inte vill ha det. Och jag talar till mig själv. Och jag vet. Jag vet vad det är. När David ville föra tillbaks till Jerusalem arken, han gjorde det med en vagn med oxar. Det var så att den hade kommit till dem ifrån Filistinens land. Så David fortsatte. Han visste bättre. Han visste vad Gud hade sagt. Men han gjorde inte det. Han visste att det var leviterna som är nästan samma som präster. Leviterna, det var de som skulle bära arken. Men David, han gjorde precis som filisterna. Han tog två oxar, en ny vagn och satte arken på det. Herren var inte glad. Han var inte glad därför att det var inte Herrens väg, Herrens sätt. När han förde arken tillbaka, det var på ett världsligt eller religiöst sätt, kan vi säga. Men när man tittar på dem, när de hade arken, de var så glada. De hoppade, de dansade, de sjöng, de firade. Du skulle ha sett dem. Vi skulle ha sett dem. Det yttre såg ut som den inre. Verkligheten var inte det som var på framsidan yttre, utan det var det som fanns inuti. För när David tog arken nästa gång använde han inte oxar och en vagn. Han gav arken till leviterna. De hoppade och dansade, firade, sjöng med instrument, precis som de hade gjort innan. Men det fanns en skillnad. Det första dansande, sjungande, firande folk, det var i själen. Det hade ingenting med andra att göra. Det hade ingenting med att följa Gud att göra. Hur kan man fira när grunden är fel? Hur kan man fira, sjunga, dansa och göra allt som David gjorde? Han dansade som en, ja, vad ska man säga? Andra gången var han fri att göra det. För han gjorde det på Guds sätt. Han gjorde det första gången, men Gud kunde inte äga den gången. han var tvungen att göra det om samma folk. Men de måste göra det Guds väg, Guds sätt. Den här arken, det står att leviterna fick inte ens röra med arken. Ingen kontroll. De kunde inte kontrollera Guds närvaro och Guds helighet. Ingen manipulation. Ingen direktion eller dirigera. Inga mänskliga händer. Det var någon som jag känner, han är hos Herren nu. Han hade varit missionär i Kina. Och han kom hem efter, jag vet inte hur många år han var där ute. Men han kom hem och han hade ett budskap till svenska folket. Ett enda budskap. Och det var det här. Släpp mitt folk. Släpp mitt folk. Jag vill leda. Jag vill dirigera. Jag vill kontrollera. Jag är Herren. Jag är Gud. Jag ska göra det. Inga människor händer. Vänner, i kyrkor och församlingar idag ser jag nästan bara människor händer. Det som händer, det som sker, vad man ser. Man ser handprints på nästan allting. Människoorganisation på nästan allting. Ett människoverk, inte ett Guds verk. Vi måste lära oss. Om vi är leviterna, om vi är präster, om vi är präster. Och Guds ord säger att vi är präster. Men om vi ska verkligen vara präster, så måste vi ta bort våra händer. Det är bara han som kan utföra sitt verk. Och när Gud utför sitt verk, då kan inte fienden slå ner och få det slut. Precis som Betty har sagt. Fienden, till och med helvetet, har ingen makt över Guds församling. Över den församling som Gud själv har byggt. Om den är byggt med människor händer, då kommer den att ramla en dag. Om inte Herren bygger. Leviterna fick inte ens titta i arken. Det var ingen mänsklig syn. Man kunde inte lita på att se vad som fanns i arken. Det var heligt. Man kunde inte se eller förstå vad som fanns i arken. Hur kan vi förstå Jesus? Hur kan vi förstå en sån kärlek som gör att Gud själv kommer ner från himlen till jorden, ger sitt liv för dessa människor på jorden, dö, lida för oss? Hur kan Gud göra det? Vem är jag att han skulle dö för mig? Alltså, det går ovanför vårt mänskliga förstånd. Vi kan inte greppa det. När vi tittar in i arken med mänskliga ögon, med mänsklig intellekt, det enda kunskap vi får, det är huvudkunskap. Om inte den helige ande ger uppenbarelse, Det är uppenbarelse vi måste ha. När det har med arken att göra, när det har med Guds verk att göra, när det har med Guds närvaro att göra, när det har med Guds helighet att göra. Vi måste ha andens uppenbarelse. Anden måste tala. Han måste uppenbara. Jesus kommer snart. Han kommer snart. Well done, good and faithful servant. Men vi måste vara fullt allvar med Herren. Vi har ingen tid att slösa bort längre. Vi har ingen tid att leka kyrka. Och nu med det menar jag inte att vi gör det. Men jag ser ut på kyrkor och församlingar. Jag ser att man leker. Tiden är slut med lek. Tiden är slut. Tiden är inne när vi måste ta allt på allvar. Ta Gud på allvar. Ta Jesus på allvar. Så fort han säger någonting, gör det. Diskutera inte med Gud. Diskutera inte, utan gör det. Det var det som Saulus, eller Saul i Gamla Testamentet gjorde. Han diskuterade. De skulle döda Amalekiterna. Men Gud, vänta lite. Ska vi verkligen döda alla djur som vi behöver för offer? Jag hör vad du säger. Att du säger att vi måste döda alla. Men jag har en bättre idé. Mänskliga idéer är några av de värsta som vi kan vara med om. När Gud säger, han har rätt att säga det. Han är Gud. Men om vi har en bättre idé, eller om vi vill ändra på det lite grann, lyssna och lyd. Lyssna och lyd. Utan diskussion. Då kommer Guds närvaro. Då kommer Guds helighet. För det är det vi vill ha. Det är det Herren vill ha. Han har alltid velat ha det. Han har alltid velat bo ibland sitt folk, att bo här inne. Så hans närvaro och härlighet finns här inne inom mig. Jag begriper inte hur, men det är så han vill. Han har planerat det. Lyssna och lyd. Prata inte om det, annars kanske du pratar bort det. Det är mellan Herren och dig. Herren och mig. En sång till. Och jag ska sluta. Tror jag. Jo, det ska jag göra. Det var någonting som de alla hade på sig. Inklusive David. Och det var någonting som hette fint linne. Vet ni vad fint linne är? Någonting som är väldigt lätt. Ingenting tungt, inga tunga kläder. Utan någonting som var lätt. Varför hade de lätta? Och jag menar inte orenhet. Det här har ingen tanke på det. Men kläder som var lätt. Om jag gör ett jobb. Ett fysiskt jobb. Är det lättare för mig att ha en skjorta på mig. Än att ha en jacka. Vilken är lättast? när jag gör ett jobb. Det är lättare att ha en skjorta på sig än en jacka. Därför om jag har en jacka på mig så börjar jag svettas. Och vet ni, i Guds rike finns det ingen svett. Det var därför de hade linnekläder på sig. Därför att det var en bild av att i Guds verk finns ingen svett. Därför att det är inte människoverk. Är det mitt verk så svettas jag och jag tänker, nu gör jag Herrens arbete. Se på mig, jag jobbar och sliter och allt det här. Nej, när du svettas, då är det ditt arbete. Det är inte Herrens. Och om vi förstod det här. Om vi förstod det här. Det finns en vila. Och med det sagt menar jag inte att vi sitter bara här och twiddlar thumbs och har ingenting att göra. Nej, men det finns en vila i allting. Förlorar vi den vila i Herren så har vi förlorat väldigt mycket. Det enda som är kvar, det är ett mänskligt verk. Vi försöker, vi har goda idéer, vi planerar, vi arbetar. Men om vi svettar, då är det inte Herrens verk. Vi har kommit ur hans vila. Förstår ni?